I didn't care about nothing else but partying.
I should be doing horror film music.
Ja, Mark, kunde vi få göra oss det här?
Why you getting that impression?
Jag älskar ju liksom såhär typ koncept.
It's exciting, it's fresh, it's different. The purists hated it.
It's really strange.
I tried working for the man, but fuck it, you know.
Whatever makes you feel good, go with it.
Old to the new. A flavor from the old, so you don't scare people, but with the future sound.
Bluesälskaren som gav Malmö kontramusik, klubbkvällar och skivbolag i ett. Ovårdat spretande elektronisk musik i gränslandet mellan house, techno och dubb. Startat som en reaktion på bristande klubbliv och ett magert musikaliskt utbud. Med artister som Agarik, Andreas Tilliander, Frak, Johanna Knutsson, Jonsson och Alter och Sebastian Mullert har kontramusik gjort avtryck.
Jag skulle inte göra det igen, alltså. Aldrig i livet, alltså. Herregud, vad mycket elände man har skapat för sig själv. Åh, nej, usch, fy.
Musik och Dernulf med Ulf Eriksson, kontramusik, som nu firar 20 år sedan starten av klubbverksamheten och ungefär 16 år som skivbolag. Skivbolaget har hunnit ge ut ungefär 60 släpp och nästa dyker upp när Ulf hittar något som han fastnar för. Ulf Eriksson, välkommen till Musik och Dernulf.
Tack, det är en ära att få vara med äntligen.
Kontramusik skapades för att återlåta musiken få plats inom den elektroniska scenen. En slogan som är lika enkel och greppbar som den är sann. Kontramusik är idag Ulf Eriksson. Skivbolaget går inte att separera från honom, men det var inte så det började. Idén var att göra klubbkvällar i Malmö för att finansiera ett skivbolag. Ulf och kompisen Martin Jarl, som var med de första åren, tyckte att det smutskastades lite väl mycket runt klubbkulturen och att någon måste göra något som visade på motsatsen.
Ja, det var väldigt mycket skriverier i media i alla fall. Rave, livsfarligt, och det var droger, och det här kommer liksom döda våra ungdomar. Och för mig blev det liksom någon form av... jag kände liksom ett kall att det här ska jag ändra på. Så jag ville få in den musiken, klubbmusiken, dansmusiken, teknon på den legala klubben. Och då började med att jag faktiskt gick till Inkon som då låg vid Folkets Park och tjatade mig in där. Och det var faktiskt inte helt lätt, för att även... inkomstledare på den tiden som ändå var öppna var också lite skeptiska. Nej, det här är inte inne, det här är något fult, det här kommer inte dra folk. Techno, trans, nej fy, dålig musik. Men till slut så lyckades jag ändå få in en fot där, och sen började jag då köra, ja, januari eller när det nu var, eller mars kanske 2003, så körde jag min första då legala riktiga klubb på Inkonst.
Kontramusik bjuder in till det annorlunda.
Sebastian Mullert, artist på kontramusik.
Till det kanske icke så utforskade, det som inte alltid är välkommet, det som kanske blir lite gömt och glömt.
Alltså jag har nog alltid varit musikintresserad. Alltså så det kunde vara när jag var väldigt liten, typ 2-3 år, och mamma spelade Elvis, så kastade jag mig på golvet och sprattlade vilt med benen och levde ut fullständigt den musiken. Så det är väl de första minnena jag har från att jag liksom blev berörd av musik.
Var växte du upp någonstans?
I Malmö, på Mellanheden. Ja, det var väldigt tidigt. Alltså man insåg ju ganska snabbt redan på mellanstadiet att man liksom var gödd med en kommersiell musik som man var matad med. Men redan i sexan så började jag liksom söka mig utanför det, vad ska man säga, det som alla andra lyssnade på. Så jag började lyssna på Beatles, Neil Young och Rolling Stones och Led Zeppelin och väldigt mycket på blues. Blues är liksom mina musikaliska rötter. Jag började spela munspel, jag började liksom jamma till blues-tolvor och alltså jag var helt insnöad på det. Jag var väldigt inspirerad av så här amerikansk 20-tal, Delta Blues, Robert Johnson, hela den grejen väldigt tidigt. Så den elektroniska musiken kom ju in senare i mitt liv. Jag har inte gått den här klassiska vägen med att först vara syntare och sen hamna i techno-träsket. Utan jag har nog mer kommit kanske från hiphop i så fall. Jag lyssnade väldigt mycket på hiphop en period.
Min take på kontramusik är att det är ofta rätt så, det behöver inte alltid vara techno.
Andreas Tilliander, artist på bland annat kontramusik.
Och det passar ju min musik också, för att jag har ändå en fot i techno och en i lite grusigare dubb och ambient och så. Och det tycker jag faktiskt att kontramusik också har. Ja, men lite smutsigare och lite, jag vet inte om jag ska kalla det mörkare, men ändå liksom ja. Lite dubbigt och lite, ja, men mycket ek och mycket bas.
Jag har alltid dragits till den elektroniska dansmusik som är lite mer smutsig. Gärna amerikansk dansmusik från Detroit är väl en stor inspirationskälla från mig. Även house från Chicago. Alltså djup musik. Dansmusik, elektronisk musik som får mig att känna att det finns en människa och en kultur och kanske till och med en politisk rörelse bakom.
Det finns ju flera paralleller om vi tittar på bluesmusikens grundstenar och uppbyggnad. Det är monotont, det finns någonting vackert i monotonin. Var det också det som lockade dig med bluesen tidigt?
Ja, det var nog att det finns något väldigt mänskligt i det. Alltså mänskligt lidande och det uttrycks på ett ganska enkelt, primitivt sätt och det har jag nog alltid dragit till väldigt mycket. Det behövs inte, man behöver inte komplicera det så mycket. Alltså, nu lyssnar jag såklart också väldigt mycket på komplicerad musik idag, men en 4-4 med rätt produktion fortfarande berör mig på ett väldigt vackert sätt. Jag blir lugn av det. Det finns någonting i det fortfarande som känns äkta för mig.
Ja, de första åren i livet formades Ulf musikaliskt av bredden hemifrån. Och det var först i de sena tonåren som han verkligen sögs ned i teknoträsket. Och det passade på något vis in i det musikaliska utanförskap som han hela tiden sökt sig mot.
Alltså, jag tror att jag var 18 år när jag, vilket är ganska sent, att jag liksom upptäckte den här four-beatet och blev frälst av det. Liksom, jag berördes på djupet av den pulsen. Alltså jag tyckte det var något väldigt äkta i det. Och, så på det sättet började och sen så då bodde jag faktiskt i Stockholm en väldigt kort period och jobbade på universitetets antagningsavdelning. Men efter det så flyttade jag i alla fall till London och då där fanns ju verkligen en levande scen och man började gå på rave i alla fall en gång i veckan. Det var typ vad man hade råd med, ett rave i veckan. Och då blev jag ju väldigt frälst och började köpa skivor som jag sen när jag flyttade från London tog med mig hem och så började jag DJa. Och på den vägen är det. Och jag blev väldigt besatt kan man väl säga. Men ja, det är väl lätt att bli frälst av den scenen för att den skiljer sig så mycket från allt annat. För den var så... den var ju... fokusera på dans, och då var man fokuserad på en helt annan gemenskap och en helt annan vibb på dansgolvet där man liksom dansar tillsammans men ändå själv. Det handlar liksom inte om att gå ut och kanske ragga eller bli full, utan det är en helt annan, ett helt annat syfte, eller det var då i alla fall.
Tidlöst och inte trendigt. Tanken var att kontramusik skulle stå pall för tidens tand. Det var Ulf och Martins initiala idé. Fast förankrad i verkligheten men samtidigt blicka framåt och undvika att allt för mycket spegla samtiden. Kontramusik skulle ställa saker på ända och öppna ögonen för lyssnarna och låta dem överraskas.
Tanken med kontramusik var att det här ska var ett långtgående projekt. Vi står stabilt i det vi gör. Det här kommer fortsätta i många år. Tanken var att tjäna pengar till att skapa ett vinyl-label. Det var en... Jag kommer ihåg första arrangemangen så tjänade vi lite pengar. Sen så tjänade vi aldrig några pengar utan bara förlorade pengar såklart. Så det tog fram till 2006 då innan första vinylskivan kom. Och då kom den ju med klubbintäkter om man säger så. Men då hade Martin redan lämnat. Men 2006 släppte jag Agaric. En skiva som heter Surfacing som var Kontras första släpp. Labeln ska inte vara särskilt så här trendkänslig, så att den liksom ska inte gå ut med att vi är ett label för minimal techno, utan det ska vara ganska öppet. Och tanken från början var att det här projektet ska löpa över många år och överleva länge. Så ja, på den vägen är det. Jag har bara gjort vad jag har känt för i stunden. Men ja, jag skulle inte göra det igen. Alltså. Aldrig i livet. Alltså. Herregud vad mycket elände man har skapat för sig själv. nej, usch, fy. Ångesten med försäljning och gå minus och ibland gå plus och... Oh, nej, fy vad hemskt. Ja.
Trots motgångar och att kontramusiks resa inte skapat ett så stort bankkonto så har Ulf arbetat vidare. När första släppet var på gång, 2006, ja, då hade vågen av minimal house och techno svept över Europa under några år. Förutom det som spelades på klubbarna så hade ett knastrigt och brusigt sound tagit över. Experimentellt med dragning mot dubb och den elektroakustiska musiken. Det var stundom som att uppleva ljudet av en trafikerad motorväg med en försynt metronom i bakgrunden. Och ibland dök en basgång upp och förgyllde ljudbilden. Clicks and Cuts, populärt kallat. Det var i den här vevan som Ulf till slut hade tillräckligt med pengar för att bekosta det första släppet på kontramusik. Då hade han från och till gjort fester i 4 år.
Vid den tiden, som jag sa innan, var jag ju väldigt inspirerad av Detroit och såklart Underground Resistance. Hela deras filosofi där musiken kan vara ett verktyg att påverka människan och samhället i stort, social förändring, väcka människan ur deras sömn som har blivit påtvingad av kommersiella krafter etc. Det var ju väldigt inspirerande för mig, så att det skulle finnas någon form av sån här subversiv ton i det var ju en självklarhet. Sen var det också en reaktion, kontramusik var en reaktion på det musikaliska utelivet i Malmö under den perioden, för att det var ganska så utsmetat, det var inte så intressant, jag upplevde det inte som särskilt intressant, det var väldigt kommersiellt, eller det var liksom tillgängligt på ett annat sätt, det var eklektiskt och jag ville skapa någonting som tog ett tydligt avstånd från det, och där kom ju väl ordet kontra in också.
Första skivan kom ut 2006 och det var en lokal start i form av Patrik Skog som under namnet Agarik hade tagit ett kliv och nått internationell ryktbarhet genom sitt lite köttigare och stökigare sound, om än ändå avskalat. Agariks egna skivbolag We Are med sina limiterade 10-tums färgade vinyler hade redan fått uppmärksamhet runt om i världen. Skog hade tidigare genom Headroom tillsammans med kompisarna Larsson och Erlin visat att den hårda teknon sent 90-tal också minsann hade ett starkt fäste i Skåne och inte bara i Stockholm. Det här blev den perfekta starten för kontramusik och Agarik gjorde de två första singlarna på bolaget.
Är det bra så är det bra, då släpper jag det. Det är väldigt enkelt faktiskt, så det finns inte så mycket funderingar. Det är det som hamnar i mitt knä som triggar mig, som släpps. Och sen så har det väl varit perioder när man liksom mer har haft ett flöde, försökt hålla någon viss regelbunden släppfrekvens för att hålla profilen uppe och också supporta min egen DJ-karriär. Man kan väl säga att kontramusik har väl i mångt och mycket finansierats med hjälp av ett, kulturåret, två gager som jag har spelat ihop. Om jag gillar någonting så släpper jag det och tar risken och konsekvenserna. Så får jag... Men ja, det är inte så att man liksom gamblar med sitt liv direkt, utan det är fortfarande bara ett skivsläpp. Det är ju ganska spretigt. Och det är nog samma sak där. Jag har nog inte tänkt så mycket, utan jag har nog lite släppt sånt som har trillat på mig. Jag har inte varit så uppsökande. Jag sökte upp Frak. Det gjorde jag. Jag spelade på Norberg och spelade en gammal Fraklåt som Sverre hade hört. Jag tror att de precis hade var på väg mot tältet, skulle gå lägga sig, så hörde de den här låten. Och så hade de ju kommit tillbaka och lyssnat. Och sen så mejlade Sverre mig och bara tackade så mycket för att jag hade spelat den. Och då sträckte jag ut en hand och bara, ni vill inte göra ett släpp för kontramusik. Och det ville de ju. Och då startade den här White Label-serien som väl lite blev så här Fraks och Börfts på nytt födelse. Plötsligt så blev de... Ja, det blev ett lyft för det de har gjort, vilket är väldigt roligt.
Kontramusiks utgivning bygger helt och hållet på Ulfs känsla. Han hör musik som berör och ibland tar det tid innan han bestämmer sig. Ett gediget intresse har format en unik karaktär och det gör att resultatet blir olikt andra skivbolag. Träffar musiken honom, kittlar sinnena, ja, då väcks något som han inte släpper. Därefter kommer bedömningen huruvida någon annan också kommer träffas känslomässigt. Finns det någon som kommer gilla det här så mycket att de kommer lyssna till det och kanske även köpa ett fysiskt exemplar?
Är det någonting som inte gillas bland dansmusikkonsumenter så är det när det sprätar. Alltså det är ett sånt oerhört stort utbud av skivor, så konsumenten behöver en tydlighet. Men sen så redan då, väldigt tidigt, jag vet inte när det var, men så träffade jag Marcel Detman och så bad jag honom om en remix. Och den skivan då, det var en 10-tummare där Marcel Detman gjorde en remix och på andra sidan så gjorde Scuba en annan remix på de första släppen. Och det släppet blev väldigt stort på något sätt. Och jag tror också att det var... Det andra som har sagt det till mig, jag vet inte om det är sant, men att det på något sätt var det första släppet som kombinerade dubstepen med teknon. För sen efter det så blev det ju en väldig fusion av de här två scenerna. Och Berghain körde liksom klubbar med både techno och dubstep och så vidare och så vidare. Och det skedde väldigt mycket remixer och utbyte genrerna mellan. Så då fick liksom labeln ett uppsving, skulle jag säga. Tack vare Marcel Detman, såklart. Alltid den är Marcel Detman.
Jag ska säga som det är att jag minns inte första gången jag träffade honom.
Andreas Tilliander igen. Om första mötet med Ulf Eriksson.
Det är nog ungefär snart 20 år sedan. Och han bokade mig när bron precis hade liksom, ja, monterats klart. Och vi skulle ha ett skogsrave. Och jag spelade någon annanstans tidigare under kvällen. Och ja, men jag var väl 25 då. Och hade festat lite för mycket. Så när jag kom ner till det här skogsravet och skulle spela, så var jag inte i skick att göra det. Däremot så var jag där med Mika Stavestrand och Johan Skugge. Och vi skulle spela som en trio. Så som tur var så kunde ju de ta över. Så de två spelade. Och jag låg i en soffa och lyssnade och tyckte, åh, det här är ju jättebra. Hoppas det är vi som spelar nu. Och det var första gången jag träffade Ulf. Jag minns ju att jag träffade honom. Men jag minns ju också att han var arg på mig flera år efter det. Till och med så att jag, ja, men, när jag var med Mika Stavestrand i Berlin, när han bodde på den tiden, så kunde det komma fram folk så snacka lite. Så här, ja, du är Andreas Tilliander. Ja, den killen som Ulf inte gillar. Så ja, det är väl 20 år sedan ungefär. Så det är precis när han startade kontramusik. Och jag släppte väl första gången, är det 13 år sedan, något sånt, som jag släppte något eget på kontramusik. Och jag räknar nu inför den här intervjun, jag tror att jag har gett ut 19 skivor. Jag är ju den som har gett ut mest skivor på kontramusik. Så jo, jag har betalat igen.
Om man tittar på kontramusiks katalog så är det ju väldigt mycket Andreas Tilliander i olika, under olika namn. Där kanske TM404 är det som har fått störst genomslag internationellt. Men ja, om man tittar också på labelns resa så är det lite som en vågform som man inte riktigt kan styra över, utan, men då och då så kommer det ett släpp som får väldigt stort genomslag och då lyfts labelns profil och sen så dalar den igen och sen så råkar man signa något som lyfter igen och sen så har det liksom pågått så ända fram till slutet. Eller slutet, det är inte över än. Hoppas jag.
Att ta plats idag och fånga uppmärksamheten hos en publik är svårt både för artist och skivbolag. Som artist vinner man på att vara konsekvent. I alla fall vad publiken oftast hoppas på. Att ta ut svängarna och gå åt olika håll för varje skiva är kommersiellt svårt för en artist, men betydligt lättare för ett skivbolag. En artist vinner många gånger på att hitta ett specifikt sound och sen komma med små justeringar genom åren. Att vara fri i sina beslut och tänka bort ekonomin är ju en utopi för små skivbolag. Att arbeta med kultur må vara kul, men är oerhört krävande.
Alltså glädjen finns ju alltid där, men den ekonomiska aspekten är ju problematisk, för om en skiva säljer väldigt bra eller för kontramusik mått bra, så blir det kanske, ja, men så blir det en väldigt en liten vinst på några tusen. Men om någonting inte säljer bra så blir det plötsligt en förlust på 10 000, och det väger liksom aldrig upp riktigt förlusterna med vinsterna. Men det gjorde också att jag väldigt tidigt började söka kulturpengar för mitt arbete. Och jag tror, alltså jag vågar inte säga till 100%, men jag tror att jag är nog en av de första i Sverige som faktiskt har fått kulturstöd för att släppa dansmusik och också göra arrangemang med dansmusik. Så det kan man väl säga är det som har räddat mig och gjort att min resa möjlig. Slumpen spelar ju väldigt stor roll. Jag gillar ju det. Eftersom jag inte är en tänkande och planerande person, så jag kan liksom inte långsiktigt lägga upp en strategi för hur jag ska bygga upp något eller hur jag ska göra någonting. Det kan jag bara inte, så fungerar inte min hjärna. Så jag får nog tacka slumpen ganska mycket för de få framgångar jag har haft. Ja.
Ulf är ju en fantastisk människa.
Sebastian Mullert.
Han älskar ju det speciella. Han älskar att bjuda in till det annorlunda. Han älskar att se det obskyra. Han tror jag, utan han kanske inte vet om det själv, men jag tror att han har en stark drivkraft att lyfta fram både ljus och mörker. Både i musik och konst, men även i sociala sammanhang. Och inte vara rädd för det. Och det tycker jag är en sak som tydligt avspeglar sig på kontramusik som skivetikett och kontramusik som klubbkväll.
Hur blickar kontramusik fram här nu?
Långsamt, försiktigt, fortsätta släppa det utdöda formatet vinyl. Bara för att det är så oerhört dumt. Jag kan inte låta bli. Jag var också på i Berlin, och så var det en stor utställning på Hamburger Bahnhof i källaren där de hade gjort en stor utställning om vinyl och slash konst. Alltså det finns mycket i historien där vinyl skapare och musiker har jobbat med konstnärer, och jag blev så inspirerad att bara gå och titta på alla dessa skivomslag. Och möjligheterna med detta format som är så, det är fortfarande det mest intressanta formatet. För det går att göra så mycket. Möte är fysiskt, det är stort. Man kan anlita konstnärer, man kan göra intressanta projekt med loopar. Jag vet inte, det är väldigt, väldigt vackert format. Så jag, i den mån jag har tid och råd, så ska jag fortsätta att släppa vinyl, tänker jag.
Entusiaster som mot bättre vetande måste genomföra sina idéer. Vad vore vi utan dem? Ulf Eriksson skulle kanske inte göra om resan med kontramusik igen, men trots att det inte gått som planerat och att vägen inneburit sidospår så kan vi andra bara säga tack. Och tack till alla envetna och passionerade eldsjälar som bara måste få genomföra sina drömmar. Tack så länge Ulf och framåt för kontramusik.
Tack själv. Det var härligt att ha dig här på Inkonst och prata lite. Vi ses snart.
Jag tror att skivorna hade låtit rätt så mycket annorlunda utan Ulf. Och jag tror att de hade låtit sämre.
Du har hört Musik och Dernulf med Ulf Eriksson, kontramusik. Ja, tack för att du har lyssnat och supporta gärna genom att bli Patreon. Och då kan du även lyssna på avsnitten med mer musik.